Nej, får ni ursäkta för att jag är förkyld. Har vi klagat? Det var roligt att komma hit upp igen. Vi kommer ifrån våren, kan jag berätta för er. Det finns ingen snö hemma. Fåglarna, de sträcker norrut nu. Massor av tranor har samlats och blommorna börjar komma upp. Så att det kommer snart hit också. Men då sa någon, det får inte komma för fort. För då får vi problem med älvarna här. Men det kommer. Den här söndagen är egentligen temat påskens vittnen. Det är ju en vecka efter påsk precis. Och då ska jag läsa en händelse som inträffade just en vecka efter påsk. Och då läser jag från Johannes evangeliet, det 21 kapitlet. Senare visade sig Jesus för sina lärjungar igen vid Tiberias sjön. Och så här gick det till. Simon Petrus, Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var där tillsammans. Då sa Simon Petrus till de andra, jag ger mig ut och fiskar. Och de andra svarade, vi följer också med. Sen steg de i båten och for upp på sjön, men de fick ingenting på hela natten. När det sedan blev morgon stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni inte fått någon fisk? Nej, svarade de. Då sa han, kasta ut nätet på höger sida om båten så får ni. Det gjorde de så, och nu fick de så mycket fisk att de inte orkade dra in nätet. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig sitt ytterplagg, för han hade nästan inget på sig, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter med båten och släpade nätet med fiskarna. De hade bara ungefär 100 meter kvar till stranden. När de kom i land såg de en glödhög och fisk som låg där och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Då steg Simon Petrus upp och drog det fulla nätet i land. Det fanns 153 stora fiskar där, men trots att det var så fullt gick det inte sönder. Jesus sa till dem, kom hit och ät. Ingen av dem vågade fråga vem han var, men alla förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och gav dem av brödet och fisken. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan, Herre. Amen. Ja, det har gått en vecka sedan påsken. Säkerligen en vecka med mycket tankar för lärjungarna. De har vandrat ifrån Judén, från Jerusalem och sedan långa vägen upp. Och är nu uppe vid Galileiska sjön. Det är bra många mil. Och de gick nog inte så fort, utan de gick väl där och funderade. Och nu får vi möta 7 lärjungar här, om ni räknade från början. Två av dem är inte namngivna. Om det skulle varit Andreas och Filippos, så hade det varit samma 7 som var med från början. Men vi vet inte säkert. Men det var en lite mindre grupp av lärjungarskaran. Det ska vi försöka komma ihåg lite grann. Det är bara Johannes som berättar om det här. De andra 3 evangelisterna, de har av någon anledning hoppat över just den här händelsen. Men Johannes, han är faktiskt ögonvittne. För han är en av dem som är med. Så att vi har nog anledning att känna oss väldigt trygga med den här berättelsen. Jag tror att många predikanter har börjat med att liksom säga att de går ut och fiskar. Nu är det nog slut. Nu har de tappat all inspiration och all kraft. Och nu går de tillbaka till sitt gamla yrke och så kanske de tänker att jaha, det var några spännande år, men nu blir det inte mer. Det finns nog egentligen ingen anledning att tänka så. Jag har säkert haft det också i något vittnesbörd någon gång. Det är nog bara Lars-Åke som har varit förnuftig och inte sagt så. Men det var deras sysselsättning, det var deras naturliga jobb. De hade sina familjer, det glömmer vi ibland. Petrus, han hade sin svärmor, bodde ju i Kapernaum, och det fanns liksom en värld. Och det är klart att de funderar på hur ska vi nu försörja oss och hur ska vi klara oss nu när Jesus har dött och han har uppstått och vi vet inte riktigt vad som händer. Så det behövde inte vara, tror jag, någon stor otro och någon stor uppgivenhet, utan det var kanske det naturliga sättet för dem att de gavs ut på sjön. Men det var inget bra fiske, för det står att de fick inget. Och de fiskade på natten, och det finns ju en parallell berättelse. Jag vet inte om ni kommer ihåg den, men det är precis samma händelse. Och det är Lukas som skriver om det i det femte kapitlet. En dag när Jesus stod vid sjön Genesaret trängde folket på för att höra Guds ord. Han fick då se två tomma båtar som några fiskare lämnat vid stranden, medan de sköljde sina nät. Han steg i en av båtarna och bad Simon, som ägde den, att ro ut en bit från land. Sen satte han sig i båten och undervisade folket. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro nu ut på djupt vatten och lägg ut nätet. Herre, sa Simon, vi har arbetat hårt hela natten och inte fått någon fisk. Men eftersom du säger det så ska vi lägga ut näten igen. Och när de gjorde det fick de en sån mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de till sig sina kamrater i den andra båten för att de skulle hjälpa till. De kom och snart var båda båtarna så fulla med fisk att de var nära att sjunka. När Simon såg detta föll han på knä inför Jesus och sa: Herre, lämna mig, jag är en syndare. Det är inte samma händelse. Det här hände ju mycket tidigare under Jesu tid. Men jag tror att när det här upprepas, som vi läser om nu, då kommer i alla fall Petrus ihåg den här händelsen. Och säkert de andra också, skulle jag tro. När de är på väg tillbaka, vi förstår att de antagligen skulle lägga upp båten för natten, det var färdigfiskat. Jag ser den där bilden framför mig när solen går upp i öster. De styr mot väster, de har solen bakom sig. Och så är de på väg in och så ser de en eld i gryningen där inne. Och så ser de att det finns en stor man där vid den här elden. Och han ropar någonting till dem. De är inte så långt borta ifrån land. Det står att de är ungefär 100 meter. Kan det vara som härifrån och till det huset som ligger där på andra sidan vägen? Det är inte så långt. De kunde tala med varandra. Och mannen på land, han frågar dem om de har fått någon fisk. Och det gör ofta fiskare. Jag är själv ganska ofta ute med båt på västkusten. Och träffar man någon man känner igen så frågar man gärna: har du fått någon fisk? Och då tar man ju upp den största fisken man har i båten och så försöker man hålla den så ser, så man drar in så den ska se så stor ut som möjligt. Jajamensan, här är gott om fisk. Det kanske är den enda man har, men det behöver man inte nödvändigtvis tala om. Så att det var inget konstigt att han frågade om de hade fått någon fisk. Det kanske till och med var en som ville köpa fisken. Men de får svara då att det blev ingenting. Och så säger den här okände mannen till dem: kasta ut nätet på högra sidan. Då tror jag att det börjar hända saker och ting i upplevelsen hos dem som satt i båten. Detta har vi varit med om förut en gång. Det kändes så meningslöst att om man kastar på vänster eller höger sida om båten. Men de gjorde det. För nu började liksom en liten tro att växa. Tänk om det är vår mästare som står där på land. Och så står det att de fick massor av fisk. Då förstår de, eller i alla fall så gör Johannes det, att det är Herren som är på land. Och Johannes, han tänker, han var ju ofta den som funderade lite grann. Petrus, han handlade lite mer. Ni vet, när de tränger sig in i graven så du ju att Petrus, han tittar in. Och Johannes, han ser in och ser saker och ting som föder tro i hans liv. Johannes var den som funderade, Petrus var den som agerade väldigt snabbt. Han kastar sig i sjön, står det, och faller ner inför Jesus, för det står att han reste sig upp sen när det blev arbete med att dra i land näten ju. Så de förstår att det här är ett under som sker nu. Någonting upprepas som vi har varit med förut. Och det är ett under som sker. De var inte många. De var ju bara 7. Och så mannen på stranden. Men i den lilla kretsen så uppenbarade sig Jesus för dem. Den platsen som man pekar ut, jag har varit där en gång. Det är en väldigt vacker plats. Det är ingen stor vik eller stor plats. Det kanske är som kyrkan här ungefär, nere mot sjön. Och där säger traditionen, där var det som han hade sin eld brinnande och hade bröd och fisk på elden. Sen är det väl så att när vi läser Bibeln så det är klart man är funderingar, varför var det 153 fiskar? Varför är det så viktigt att det till och med står i Bibeln att det var 153 fiskar? De var till och med stora fiskar, står det. När man kommer ner till Israel så blir man serverad Petrusfisk. Är det någon som har ätit den någon gång? Ja, gör inte det. Det är som en riktig benig abborre, men den är jättedyr. Men det sägs att det var den typen av fisk som de fick här. 153 stycken, då kan man ju fundera på, det måste ju finnas någon mening med det. Och då har jag hört många predikanter som säger så här, och det ligger säkert någonting i det. Vid den tiden så fanns det 153 olika fiskarter i världen. Och någon säger det fanns 153 nationer vid den tiden. Och så skulle tanken då vara att fiskafänget, det var början på deras människofiske som de skulle ägna sig åt. Och då var det hela världen som skulle bli arbetsfältet. Jag tror att det kan ligga mycket i det. Men det är inte den enda förklaring som jag har läst. Det sägs att det här gudsnamnet som man inte uttalade, men konsonanterna i hebreiska, J-H-W-H, de hade ett talvärde. Men just det gudsnamnet, det återkommer 153 gånger i första Moseboken. Och så säger man att själva ordet påsken, hebreiska ordet Pesach, om man tar talvärdena i varje bokstav där, så blir det 153. Jag är Herren Gud, det är samma sak. Det finns många olika förklaringar. Den mest originella, den har jag läst. Dan Johansson känner ni nog igen. En stor Israel-kännare som har skrivit mycket böcker. Väldigt intressant att lyssna på. Jag tror att jag har läst, möjligen att jag har hört. Han säger så här. Det finns talmystik i Bibeln överallt. Talet 7 som ofta återkommer. Det är sammansatt av talet 4 som står för den här världen och som då symboliseras av de 4 väderstrecken. Och så är det talet 3 som består av den himmelska världen, Fader, Son och Helige Ande. Och lägger man ihop det så får man 7-talet, det fullkomliga, det heliga 7-talet. Människan skapades ju som till Guds avbild, nästan som en gudason, står det. Men det fattas lite grann. Och i skriften kan vi läsa att människans tal är 6. 1 ifrån det här 7. Så säger Dan Johansson att i den hebreiska världen, judiska världen, så uppfattar man att talet 22, det är lidandets tal. Och så säger han att om man tar 7 gånger 22, då får man 154. Och det är ju lite förargligt, för att det fattas ju ett då. Nej, säger han. Han hade ju en fisk på glöden. Ja, jag kan inte gå i god för att det är så, men om vi fortsätter att läsa ifrån det här kapitlet så är nästa del av kapitlet, det handlar om när Petrus får sin upprättelse. När Herren 3 gånger frågar honom, älskar du mig? En gång för varje förnekelse. Och så får han sin kallelse i varje gång som han får säga, Herre, jag älskar dig. Så får han ju en bit och bit av sin kallelse med lammen. De nya i jorden, vet ni, de är fåren, de små. Och han skulle föra dem i bet och han skulle vaka över dem. Så att Petrus fick gå en lidandets väg under påsken för att kunna ta emot sin stora kallelse. Och därför så känner jag mig hemma med den här tolkningen att om Herren vill ge dig och mig en stor uppgift så får vi också bära lite av hans kors. Och ju större uppgift kanske vi får bära mer. Därför att då blir vi mer och mer beroende av Herren. Det här att Herren uppenbarade sig för de här sju, det vi kan läsa om det när Petrus har sitt tal i Cornelihus i Apostlagärningarna. Då säger han ju, jag ska citera det, så säger han så här: men på den tredje dagen uppväckte Gud honom från de döda. Gud lät honom sedan visa sig, men inte för hela folket, utan för vittnen som Gud redan tidigare hade utsett, oss som åt och drack med honom efter att han hade uppstått från de döda. Alltså, när Herren uppenbarar sig under de här sista perioden, då är det på något sätt för att han ska finslipa lärjungamaterialet för att man ska gå ut och vinna världen för Herren. Och då tar han en liten grupp i taget. Det är härligt, vet ni, när man är fullt av folk och samlas och firar någonting tillsammans. Men kanske det är så att om man är lite färre så kan tilltalet bli lite intensivare. Herren har liksom chans att tala lite extra med oss om vi inte är för många. Och ibland kan han liksom ta en del av sin församling och så ska han, det är någonting särskilt som han vill ha sagt, som är viktigt. Och då kanske han bara tar en liten grupp, de som åt tillsammans med honom, alltså hans lärjungakrets. Det finns en väldigt intressant beskrivning i Markusevangeliet när Maria och hans bröder kommer till honom. Det är ju början av Jesu kallelse det där. Så kommer de och besöker honom och så skickar man bud in till honom då att hans familj är där. Och då säger han att min familj, det är de som, kommer ni ihåg? Det är de som gör min faders vilja. Det var ju den kärnkretsen som han talade om, kärnfamiljen. Och då kan man ju tycka, han kunde ju kanske ändå ha sagt då att ja, det är de som är döpta, de vuxna, det är de som är andedöpta, det är de som är med i någon församling, det är de som offrar, alltså liksom det som vi gärna sätter upp som kretsen för att tillhöra den inre kretsen omkring Kristus. Men då säger han, det är de som gör min faders vilja. Och då är det inte så lätt egentligen att säga, den är nog inte med, men den verkar vara med. Utan då kanske vi får säga att, ja, Herren han plockar in personer i sin inre krets som vi inte riktigt trodde hörde dit. Därför att de gör min faders vilja. Det var det som var kriteriet för att tillhöra den inre kretsen omkring Jesus. Och då får vi inte vara mer trångsynt än vad vår Herre är. Utan den som gör vår faders vilja. Och jag tror att församlingen på en ort, om vi tar den här orten, det består av dem som gör vår himmelske fars vilja. En del möts i denna kyrka, en del möts i en annan kyrka, en del kanske inte alls möts i någon kyrka. Men de finns där. Och jag brukar ofta citera när Paulus skriver brev, nej inte Paulus, förlåt mig, när Johannes och Jesu vägnar skriver brev till de sju församlingarna. Då skriver han inte till Smyrna församlingen i. Han skriver till församlingen i Smyrna. Och om vår Herre skulle skriva brev så skriver han till församlingen i Bollstabruk. Och då finns det några mottagare där som inte du och jag kanske hade tänkt oss. Det kan också finnas en och annan som vi hade tänkt oss, men som inte fanns med i adressaten. Därför är det så viktigt att vi som tror på himmelens Gud och gör och får göra hans vilja. Vi får också se att vi har så många andra lärjungar runt omkring oss. Fastän inte alla kanske ser det så. Men så ser vår Herre Jesus det. Den här händelsen tycker jag är så mäktig på något sätt. När Jesus står där nere vid den här elden. En fiskarpojk, han sa så här, det är inte så konstigt att det står att de hade 153 fiskar. Det finns inte en fiskare som inte räknar sin fisk, sa. Och det är klart att om jag har varit ute och dörjat makrill så talar jag om för min fru, idag fick jag, och så hur många det nu var. Men det ligger nog mer, lite mer i det, vet ni. Det finns ett människofiske som du och jag är kallade till. Jag tyckte det var så fint du med ditt vittnesbörd här i början, att när Herren tar tag i någon, då uppenbarar han, nu har du en plats att fiska människor. Och så får vi då söka efter, just det här är min plats just nu. Och det är det jag ska ta tag i just nu. Och då går inte näten sönder. Tydligen var det så att de borde ha gjort det, eftersom det särskilt uppmärksammas att de gick inte sönder. Och inte ens en gång när Petrus där flyger upp, när han sitter framför mästaren och spänner alla sina muskler, och så river han upp de här näten på land där. Inte ens en gång då går de sönder. Och när vår Herre har med din och min hjälp lagt ut sina nät, då går de inte sönder. Utan då får de som får uppleva ordet, de får plats. Och de ryms i näten. Men det gör ingenting om det är 5 fiskar. Eller om det är 153 eller vad det är. Det viktiga är att vi har kastat ut näten där vår Herre vill ha dem. Och att det är de som just finns där. Jag tror att det var ett huvudtanken när han skulle undervisa lärjungarna i grupp där de är 7. Och sen tar han Petrus åt sidan. Och så får Petrus sin speciella kallelse. Föd mina lam. För mina får i bete. Det är den kallelsen han har gett församlingen här. Här finns många lam i den här bygden. Många nya kanske. De har börjat sin vandring. Men det är lite nytt fortfarande. Lite osäkert. Och här finns de som är lite längre på vägen, men som behöver mer stöttning. Amen. Herre, tack att du är mitt ibland oss. Tack att du har ett ärende till oss den här söndagen, Herre. Tack att du vill tala till oss, till var och en enskilt, Herre. Och hör någon din röst att kasta ut näten här någonstans. Där man kanske tycker det är meningslöst. Jag har försökt det förut och det går inte. Men om du säger att vi ska kasta ut näten, Herre, så hjälp oss att vi tror. Gör det också, Herre. Och att vi får se en skörd för ditt rike från den här bygden, Herre. Tack, Herre, att ditt ord, det brister inte. Och när människor vill söka dig, då finns du där, Herre. Och då räcker du, Herre. Amen.